välkomna till Hockeystudions podd. Vi har idag förmånen att vara med om en poddpremiär med Emily Fredriksson, Sportbladets hockeyjournalist. Gud vad kul att ha det här, Emily.
Ja, det är väldigt roligt att vara här också.
Hur var din helg?
Den har varit jättebra. Haft lite föräldrar på besök, varit ute och gjort stan.
Och så skrev du en tyckare om Linköpings damfotbollsguld, såg jag det också.
Mm. Den var lite förberedd sen innan, för jag vill erkänna. Men har ju följt damallsvenskan ett par säsonger nu.
Vad är det som gör att Linköping, jag älskar ju det som försiggår i Linköping, och satsar på sin sport. De har ju ett duktigt hockeylag både för tjejer och killar, och de är duktiga på främst damfotboll. Vad är det som gör i den här föreningen så att de lyckas ta dubbla guld?
Ja, men om man ser på damfotbollen så är det ju, de har en väldigt bra ungdomsverksamhet, och det är ju väldigt viktigt just med damfotbollen till exempel, att det kommer spelare underifrån. Där har Rosengård lite svårare att fylla på med folk.
Mm. Vi får se om Linköping kan ta en dubbel år om även damlaget lyckas ta ett hockeyguld. Och herrlaget, ABS, har väl lite tuffare och kanske går hela vägen den här säsongen.
Ja, de har ju inte alls börjat bra. Jag såg dem mot Frölunda här nu i helgen faktiskt, och varit lite bekymrad där, måste jag säga. Det såg inte alls bra ut.
Möter de inte Frölunda, tror du, i fel läge då? De har gått på en del tuffa torsk här och så liksom.
Det är som jag säger, man kan alltid förlora hockeymatcher, men det behöver inte se ut på det sättet som det gjorde. Jag tyckte inte att man riktigt var med i den matchen. Det är fascinerande, tycker jag, när man ändå är beredd och, precis som du säger, man åker ner till Göteborg och vet att man möter liksom ett skadeskjutet Frölunda som verkligen vill visa upp någonting, och då gäller det kanske att vara ännu mer på de berömda tåna. Då tyckte jag definitivt inte Linköping var.
Du och jag, Abris, kommer ju inspringande på redaktionen här. Vi har precis varit borta på Scandic Sjöfartshotellet och sett ännu en presskonferens med Tre Kronor. Under dem tagit ut en första OS-trupp och truppen till Karjala Tournament. Lite nyheter den här säsongen är ju då att det var 27 spelare som kom med i den här truppen, och för en gångs skull så får de ju inga nej tack, för att det är OS-år och alla vill vara med, och man vet om att man inte blir utkonkurrerad av någon NHL-proffs den här gången, för att NHL får ju inte vara med. Vad bär du med dig från presskonferensen?
Ja, nu när man får summera en timme i alla fall, så är fortfarande Rasmus Dahlin som sticker ut på något sätt. Att han är med nu här betyder ju att han är högaktuell för OS-turneringen i februari, och det tycker jag är grymt häftigt med 17-åring. Och jag är inte förvånad direkt så, men ändå liksom, jag trodde kanske inte han skulle vara med i den här turneringen. Men det var han, och i övrigt så är det ju en hel del kända namn sen tidigare, så man kanske inte, kul att de är med igen, men det är väl inte så att man får den här wow-upplevelsen som man får med Dahlins namn som finns med.
Ja, och Emily, du var inne på en annan junior här som du kände att om Rasmus är med då, så varför inte den här killen med?
Ja, jag saknar ju Elias Pettersson, och förstått att ni har fått någon sorts förklaring kring hans frånvaro.
Ja, de tycker väl helt enkelt, dels har Elias varit som allra bäst i senaste matcherna här nu, och jag tror att man hade bestämt den här truppen kanske för en vecka sedan eller någonting, så det tror jag ligger han lite i fatet. Sen har ju Rasmus varit med i landslaget i Tre Kronor redan i förra säsongen där, och ligger väl lite längre fram i kön där. Det är ju väldigt ovanligt att man tar ut en JVM-spelare till de här turneringarna på hösten. Det händer ju aldrig i stort sett, utan då ska de fokusera på JVM och vara med i de turneringarna eller vara hemma med sitt SHL-lag. Så att, att Rasmus är med är ju en jätteöverraskning. Det tycker jag väl också skulle kunna ha gjort att Elias också skulle kunna vara med. Han har ju absolut ingenting att bevisa i någon JVM eller i någon junior träningsmatch där inför JVM, så att det hade varit spännande att se honom också.
Ja, men då kan det ju vara också så här att de har ju tagit ut en ackrediteringstrupp, en bruttotrupp till OS på 150 namn, kanske 70-80, de är inte så exakt från NHL. Resten är ju då från Europa och Ryssland. Kanske är det så att Elias inte är med på den.
Ja, du är så klok, Thomas. Det är helt rätt att det är också en aspekt i det, och det är väl kanske, ändå kan jag tycka att en sån spelare med sån potential borde kanske vara med där, men det kan vara som du säger att han inte är med. Sen är det väl kanske att man tycker konkurrensen på forwardkedjan är så pass hård så att Elias Pettersson får svårt att slå sig in där, och att Rasmus är närmare att ta en plats i den eventuell OS-trupp då.
Vi får se då, OS-truppen tas ju ut i januari där i alla fall, och så vi får se vilka spelare som kommer med. Det är en lång resa kvar, och det är alltså två turneringar som återstår innan man tar ut den här OS-truppen. Den här och Channel One Cup i december i Ryssland. Jag fastnade lite för att Joel Lundqvist saknades, som jag tänkte liksom skulle vara given det här laget. Vad upplever du, Abris? Varför kommer inte han med?
Jag tror helt enkelt att man kommer överens om att han ska vara hemma, läka kroppen, kanske mysa på lite med familjen, fokusera på Frölunda där som haft en ganska tuff höst och så, och sen eventuellt spela turneringen i Ryssland där det skulle jag väl tro att han gör för att få lite internationellt tempo också. Så att jag tror att de helt enkelt kommer överens om det. För mig är ju Joel Lundqvist kommer att spela OS om han är hel, och troligtvis är han lagkapten också.
Mm, spännande. Emelie, det är ju en förändring med det här OS:et. Det är ju att vi för sången sen på 12 års tid så får ju NHL-proffsen inte vara med. Gör det här att det blir en sämre turnering? Alltså att svensken hemma i tv-soffan inte kommer gå bananas? Eller vad tror du blir för effekt i februari?
Lite så tror jag tyvärr. Och som man har förstått det med Rickard Grönborg som har haft verkligen det här NHL-proffsen var ju lite hans grej. Var ju känslan, fick upp ett väldigt bra lag i våras, och hur ska han tackla det här? Är ju en fråga som i alla fall jag tänker på lite grann.
Jag tror du och jag, Abris, får ju förmån att åka dit och bevaka den turneringen. Och jag tror att det kommer vara, jag ser det som lite roligt att kunna kanske intervjua Robban Nilsson eller Fredrik Pettersson eller Joakim Lindström igen i alla fall. Nu har vi haft VM:et senast, var ju NHL-fest och sen hade World Cup, så att för mig, jag kan tycka att det är lite spännande med de här lite nya namnen, om det går bra också för dem då. Cyklonerna är ju kanske det lag som drabbas hårdast av att NHL har blockat sina killar från att vara med i OS, som vi, vad var det, 130 spelare borta i Nordamerika.
Ja, nej, men det var ju grym blykeps på där när beskedet kom, det ska jag erkänna. Jag bara kände att jag bara föll där genom luften, kändes det som. Men det är det som är så fascinerande. Nu är man ju sugen på något sätt ändå med det här laget. Och det blir spännande att se liksom vad de ändå kan göra. Och det handlar ändå om ett OS. Och de tävlar ju mot spelare på ungefär samma nivå också. Det är ju inte att de andra lagen har superlag så att vi är slagen på förhand heller. Utan det är klart att vi är med och kämpar där. Så nu har man förlikat sig med det här på något sätt och tycker att det ska bli ganska kul ändå.
Vilka har störst chans då, Emelie? Tre kronor eller damkronorna och vinna OS-guld?
Tre kronor, helt klart.
Det är så stor skillnad i damhockeyn då, alltså nu för tiden.
Mm, det skulle jag absolut säga. Och det ställs väldigt höga krav på damkronorna med tanke på att det är liksom giganterna USA och Kanada som står där. Jag vet, när Leif Borg tillträdde så var ju hans mål att just stå i final i det här OS-et mot ett av de lagen. Men det ser jag inte alls som realistiskt.
Och visst är det så att OS-turneringen för damer är lite annorlunda uppbyggt jämfört med OS-turneringen för herrar. Utan man gör två rankinggrupper.
Exakt.
Och Sverige, eller damkronorna, är med i rankinggrupp B. Alltså. Mm. Det ska man ha klart först. Damkronorna är alltså inte med i den högsta rankinggruppen.
Nej, så det blir en längre väg liksom till semifinalen för dem i A-gruppen då. Som ettan och tvåan där går direkt till semifinal.
Vad ska vi vara nöjd med damkronorna? Alltså när, om du skulle skriva en text efter OS då, vad tycker du är godkänt av dem?
En kvartsfinal tycker jag är godkänt. Jag tycker inte att man egentligen kan kräva något jättemycket mer. Sen skulle det såklart vara häftigt med en semifinal och få mäta sig med de där giganterna som faktiskt har tagit de stegen som inte Sverige har lyckats ta på senaste tiden.
Och då kan jag ju erkänna att här är jag lite off i då fall. Att jag var ju med och bevakade 2006 när de kom till OS-final och varit med sedan dess. Och då har ju alltid damkronorna kommit in och överraskat i början, för damturneringen pågår innan herrarnas turnering och sen så är det herrarna som tar över, så det blir ganska mycket fokus på de här damkronormatcherna. Och i min värld, som vi har kanske, är det världens bästa liga vi har eller världens näst bästa liga, så har jag för mig att vi ligger längre fram än många andra nationer. Men då har jag helt fel här, Emelie.
Det skulle jag säga, och det är väl det som är problemet med, jag menar, damkronorna kommer till en turnering som OS och alla hockeyjournalister är där och det blir en väldigt press utifrån, och folk kanske som inte har följt dem under det senaste året eller de i vardagen så att säga, så att det blir alltid lite skevt. Så kan det vara inför VM till exempel på hemmaplan när det liksom målades upp som jättestora chanser, men att det var inte heller realistiskt på så sätt.
Men vi bör ju kunna vinna vår grupp, om vi nu säger så i alla fall. Det är ju inte orimligt att
vi
ska
göra det.
Och då
absolut.
Ställs vi mot Ryssland troligtvis i en kvartsfinal. Mm. Och ja, vad ser jag så på en sån match? Vad känner du där? 50-50 är väl kanske inte att vi slår ryskorna, men inte så långt ifrån heller som jag bedömer det.
Nej, just Ryssland är ett sånt lag som jag vet att både spelare och ledare har lite problem med att analysera, för det är ett väldigt upp- och ner-lag. Ena dagen kan de ha en jättebra dag och vara oslagbara i princip, och sen nästa dag är de lite svajiga, så att men lite samma är det faktiskt med damkronorna, att de kan också ha en liksom, de är rätt svajiga i sitt spel, så att visst, de har chanser att gå långt, och man, det är klart att man ska gå in med en, liksom, med den känslan också. Jag tror inte att vi ska helt liksom se ner på dem inför turneringen. Men som sagt, en jättestor utmaning, och det krävs verkligen att spelarna är på sin topp inför turneringen.
Jag måste bara få lyfta fram det här spelplägget som de har. Jag tycker det är helt genialiskt. Det skulle jag vilja se på VM, där vi har liksom en A-grupp som spelar mot varandra först, och sen får de här två första lagen möta de två sista lagen då, två första från B-gruppen möter två första från A-gruppen i en kvartsfinal. Där någonstans skulle jag vilja att VM låg också, än att vi åker och spelar 7 matcher i gruppspelet och 5 av dem är mot väldigt dåligt motstånd liksom. Så att det, så gillar jag verkligen det upplägget som damerna.
Var kommer upplägget från då? Har du hört någon bakgrund till det hela? Eller är det för att när Kanada möter de här sämsta lagen så blir det ingen match? Är det hänger på eller?
Jag vet faktiskt inte exakt var upplägget kommer ifrån, men jag håller med om att det är väldigt smart, och det blir ju direkt liksom matcher som betyder någonting för egentligen alla lagen, och Finland och Ryssland får ju det hett om öronen, men samtidigt får de ju ett bra upplägg inför en eventuell kvartsfinal då. Att de har fått bra testa motstånd på de här.
Om man undrar, vad är bäst för ett lag? Är det som Sverige då, som kanske vinner alla sina matcher, eller för Finland som får grymt motstånd då, och kanske vinner max en match då? Jag vet inte om de kan ge USA tjejerna nog en match då, men Rysslands matchen borde de ju ha chansen. Där undrar man ju liksom vad som är bästa förutsättningen för en avgörande kvartsfinal.
Ja, alltså det är en bra fråga, Thomas, absolut där. Och det kan man ju vrida och vända på lite grann som det är. Vinna matcher och ha en positiv trend, eller möta tufft motstånd och förlora eventuellt. Men ja, jag vet inte, 17 där. Man kan nog se det på båda sätt. Jag tror nog att det kan vara... Det är nog hur man hanterar den enskilda matchen på något sätt ändå. Man kan inte titta så mycket på det som har hänt, utan liksom gå in och vara bäst just den matchen, den dagen, mot det motståndet, tror jag. Det handlar mycket
om. Vi ska prata mer damhockey lite senare i programmet, men innan vi går över på det så ska vi prata om den jättevåg som sköljer över Sverige. Det handlar om MeToo-rörelsen, och hockeyn har ju inte riktigt varit inblandad i det här, och det är så perfekt att vi har dig i studion här, Emily, för du är alltså en av få kvinnliga hockeyreportrar vi har i Sverige. Och hur upplever du att den mansdominerade hockeyn har tagit emot dig?
Ja, det är lite blandat. Om vi då jämför med fotbollen, som det har rapporterats mycket om nu, att om sexuella trakasserier inom förbundet bland annat och så tycker jag att det känns märkligt att vi inte skulle ha en liknande situation inom hockeyn, som jag tycker spontant, jag gillar egentligen inte att generalisera, men det tvingas man på något sätt göra i den här diskussionen, men att den känns lite grabbigare. Den har inte kommit lika långt som fotbollen, där som känns som att den har kommit en bit längre. Så att jag tycker att hockeyn är ett litet, om man får kalla det, gubbvälde fortfarande. Och man kan ju faktiskt känna sig, i vissa situationer så känner jag mig liksom som ett UFO. Som har liksom
kan du ge ett exempel på det? Alltså, för mig är det här så främmande, men det är bara för att man håller på så många år och man snackar med sportchefer, tränare, spelare, presschefer och man blir alltid bemött som man ska bli bemött ungefär. Men jag har förstått, så ser inte vardagen ut för kvinnliga sportjournalister.
Mm. Det finns ju en del exempel. Jag har inte blivit liksom utsatt för några grova liksom trakasserier eller så, men det handlar ju om just det här bemötandet. Till exempel när jag var ganska ny journalist, jag var utsänd för Expressen till Gävle för att bevaka Brynäs, och då visste jag inte vad jag skulle liksom när matchen var slut och sådär, då frågade
jag. Som alla nya har, det är, jag vet ju själv, det är ju ett helskott att hitta alla katakomber under ishallarna där.
Exakt, och då frågade jag någon i Brynäs, någon mediaperson antar jag att det var, liksom, om han kunde förklara vad jag skulle, och då var det lite som att han nästan klappade mig på axeln och bara, men du, följ efter grabbarna du. Bara ett sånt mottagande känns så himla...
Då är det ju -5 direkt liksom.
Ja, men exakt. Och man tar med sig alla sådana små bitar vidare liksom i hur man jobbar. Jag vet, en lite värre incident tyckte jag själv. Det var ju inför förra årets Channel One Cup. Då var jag utsänd till Hovet för att göra några inför...
Med Tre Kronor där alltså.
Exakt. Och då åkte jag med en kvinnlig fotograf från tidningen. Och hon... Jag fångade spelarna liksom på väg in i omklädningsrummet, men hon var inte nöjd med bilderna hon hade fått. Mm. Så då
var det en stillbildsfotograf eller var det rörlig fotograf?
Det var en stillbildsfotograf. Mm. Så då väntade vi utanför omklädningsrummet på de här två spelarna som hon ville haffa. Och då kom en ledare kring laget och hon frågade väl honom hur lång tid det här skulle ta. Och, så där. Och då blev han också direkt så här, ska ni verkligen vänta här utanför? Typ, de står där inne och duschar. Alltså på så sätt. Ja. Och då då kollade vi också på varandra och liksom skakade på huvudet och man känner sig bara liksom lite uppgiven i sådana situationer. Att man inte kanske riktigt tas på samma allvar, att inte hockeyn är i fokus.
Men menade ledaren då att ja, men gå in och fota dem omklädningsrummet? Var det så han menade liksom, med lite flin? Var det så, liksom?
Ja, alltså han hade ju den här mentaliteten i sig då att det var väl liksom på skoj att han tyckte att liksom, är inte ni lite sugna på att liksom, gå in i omklädningsrummet och titta när de byter om i princip så. Ja. Och han var ju lite äldre och han tyckte väl att det var ett roligt skämt. Men vi två tittade på varandra och tyckte inte alls att det var särskilt roligt. Men man är också, ja, man är kanske dålig också på att säga ifrån ibland. Man hade ju velat markera mer, men samtidigt är man ju där. Man vill ju själv liksom bara sköta sitt jobb.
Hur ska man hantera en sån här situation, Abris?
Ja, Thomas.
Och det här är ju så svår värld för dig och mig, så att säga. Liksom, alltså att det är ju inte så att någon skulle säga, ja, göra sig lustig över oss för att, ja, men gå in och ja, du vet, det blir inte samma, det är inte samma miljö vi behöver jobba i.
Nej, och sen är det väl kanske inte de här liksom grova påhoppen, det är kanske mer de här små grejerna hela tiden, kan jag tänka mig, som kan vara ganska jobbig så här. Inte liksom att det är någon som är direkt otrevlig eller vräker ut något jättegrovt och så där. Men just de där små två sakerna som Emily säger nu är ju liksom två såna där exempel, kan jag tänka mig, på såna här lite små grejer som man kan kläcka ur sig, som kanske ändå kan vara jäkligt irriterande när man där får göra ett professionellt jobb och man är påläst och man liksom förberedd och allting, och så kommer det där liksom som anspeglar på ens kön då, snarare än det man gör. Så att det är ju, det handlar nog mycket om att du liksom måste tänka till, och det gäller nog alla. Så det, jag tror att på så sätt tror jag det här var en jäkligt bra veckaklocka, den här debatten som har varit där, för det är ju liksom, både du och jag tycker det är jätteroligt, höll jag på att säga, men alltså med, nu ska jag inte säga att det är roligt att det är kvinnliga journalister kommer in i hockey, men alltså de är duktiga som kommer in för att de är duktiga, men alltså det är ju, blir ju naturligtvis mycket bättre arbetsmiljö om båda könen är representerade och sådär. Och det gäller väl också för våran del att tänka på liksom vad man säger och inte säger.
Jag upplever att det blir andra frågeställningar också när det är, och det behöver inte vara kanske bara nya tjejer som kommer in i yrket, utan det kan även vara nya killar. Snittåldern bland hockeyjournalisterna i Sverige måste ju snart närma sig 50. Va? Så att vi behöver en föryngring, och vi behöver folk som ser annorlunda på saker och ting. Va? Man målar in sig sin vinkelvåld, tycker jag, hela tiden. Därför tycker jag det är så perfekt när unga tjejer och unga killar kommer in på det yrket som jag håller på med och tycker om väldigt mycket. Jag har ju funderat på det här och hur jag tror att vi kan hjälpa till med det här. Jag tror inte att hockeyn har ett större problem än samhället i övrigt. Kanske något för att det är lite mer grabbigt, lite mer lumpen mentalitet i ett hockeyomklädningsrum. Men jag tror att det, om man ska nå bukt med det här och få respekt ute i samhället, så ska man försöka utbilda dem på hockeygymnasiet. Och då vill jag liksom slå för både det vi pratade om för några veckor sedan, det här med spelmissbruk som man bör prata med tonåringarna som är på väg upp och bli vuxna män. Vilken fara finns det med det? Och också liksom, hur gör man för att respektera båda könen och kunna bete sig lika mot alla människor där ute? Det tror jag är jätteviktigt. Skulle det funka, Emily, tror du?
Ja, men jag tror absolut att man måste börja ung ålder, och jag känner också att de unga spelarna som kommer idag, jag tror att de kommer komma in med en helt annan mentalitet. Det finns ju en helt annan liksom debatt och medvetenhet i samhället i stort. Så det tycker jag bara man märker på liksom yngre spelare också, att de, ja, men har väl en liten liksom annan inställning redan liksom, som de får med sig från skolan eventuellt och andra delar. Men där måste också hockeyn ta liksom det ansvaret som kanske, ja, men skolan gör, att man också ser till att, ja, men att prioritera de här frågorna. För att, det är också viktigt för att göra hockeyn, tycker jag, liksom relevant för alla eller för flera. Att alla känner sig välkomna.
Men är det så här att du känner att nej, men jag kör desken ikväll, jag åker inte ut på en match. Har du blivit så avskrämd eller avskräckt från att bevaka liveidrott så att du känner att nej, jag vill inte utsätta mig för den här gubbmentaliteten?
Nej, absolut inte. Och jag var ju i Skandinavien nu bara för, ja, det är väl knappt 2 veckor sedan när Frölunda spelade. Och då när vi skulle in i omklädningsrummet efteråt som journalister då, när de öppnade dörren så frågade faktiskt den ledaren som öppnade, vill du följa med in eller inte? Och då sa jag nej.
Vill du höra den frågan eller förstår du frågan? Eller?
Jag förstod frågan för att när den dörren öppnar så får jag en liten, jag ser säkert lite så här, inte så bekväm ut, och det såg han nog på mig liksom, att jag inte var så sugen. Och då var han himla proffsig, tyckte jag, och frågade vem är det du vill prata med, och jag berättade, och det gick hur smidigt som helst att de skickade ut den spelaren. Sen om vi hade hamnat i liksom något nyhetsläge, då hade jag ju följt med in, för att man vill ju heller inte missa någonting. Det är ju risken när man står där utanför och journalisterna går bananas i omklädningsrummet, att man står där och går miste. Men om det inte är några sådana situationer så står jag gärna utanför. Och jag har, ja, men som sagt, proffsigt agerande av den klubben i alla fall.
Det låter som Frölunda, det är en bra klubb rakt igenom. Man har bra värderingar och jobbat med värdegrunder. Och, kanske inte var helt klockrent på deras kanske guldfest där efteråt. Men vi hade ju när han norrmannen sprang in på planen. Men förutom det så har de skött sig bra i alla fall. Abris, du spelade ju elithockey, ja, vi får kalla det på väldigt många år. 15 år. Division 1 och högsta serien i Norge. Hur var mentaliteten i omklädningsrummet och var det en sund mentalitet?
Nej, men det är väl klart att det var väldigt grabbigt. Du, lumpen mentalitet beskrev du. Jag är så gammal så gjort lumpen också. Så att,
jag har också lumpat.
Ja, du är också gammal. Så att det är klart att det var en väldigt grabbig mentalitet. Jag skulle inte säga att det var osund, det ska jag inte säga. Sen skulle jag väl kunna däremot säga att det var lite enkelspårig ibland. Och det var väldigt grabbig liksom. Så att där, det är det jag också funderar lite grann på när man liksom... Barna börjar gå liksom typ såna här högstadium och hockeyklasser och allting, vad det är för någonting från 6-7 nu, så funderar jag lite grann på om det inte skulle vara förbaskat bra och liksom vara kvar i en mer 50-50 miljö så länge som möjligt än att man liksom buntas ihop i en idrottshockeyklass där man liksom kommer in i det här lite tugget hela tiden. Jag tror många liksom av de yngre barnen skulle må förbaskat bra av att gå med mera tjejer faktiskt i de klasserna. Men att nu är det nere på 5-7 där man börjar liksom och bilda de där hockeyklasserna på vissa såna här friskolor, heter det så?
Eller specialskolor.
Ja, specialskolor som ni vet vad jag menar. Och det har jag liksom funderat på själv, att jag tror inte det är helt superlyckat om jag ska vara helt ärlig. De kan gärna hålla på och träna sin idrott någon timme på skoltid, men jag tycker fortfarande att klasserna ska vara, i den mån det går, mera 50-50 baserat när det gäller killar och tjejer.
Nu har du börjat om din hockeykarriär. Du är alltså då både hockeytränare för ett uthållag i Gävle där som du håller på med, eller?
Ja, U11 i alla fall.
U11, ja, och sen är du ju skribent hos oss. Ja. Har det förändrats sedan du var aktiv i omklädningsrummet? För du rör dig ändå i samma miljö.
Nej, men det är väl klart att det har förändrats, absolut. Och det är ju som samhället i stort, skulle jag vilja säga, att det har förändrats. Jag menar, det finns väl en helt annan, om vi nu ska ta ett exempel som det här med homosexuella spelare, så tror jag idag att det definitivt skulle fungera att en spelare kommer ut då. Jag tror inte att det är någon big deal på det sättet. Det hade nog inte varit lika enkelt för 20 år sedan när jag höll på att spela. Det kan jag säga på en gång, att det hade nog varit en väldigt, väldigt omställning. Och det handlar ju också om hur hela samhället har utvecklats på det sättet, att det har förändrats och hockeyn har följt med den. Så jag tycker att det har blivit en förändring. Sen finns det alltid jättemycket att göra naturligtvis. Det är långt ifrån en perfekt värld fortfarande, men att det har gått framåt även där, det tycker jag att man kan säga.
Vilka råd och tips har du då, Emelie, till vi behöver inte säga hockeygrabbar, utan det är grabbar i allmänhet. Vad ska man tänka på?
Jag tror att språkbruket är det absolut viktigaste, och där kan jag väl känna, nu läste jag bara senast i veckan hur Jocke Fagervall gick ut och liksom använde ett väldigt olämpligt ord när han beskrev hur han tyckte att backarna och målvakten hade liksom...
De hade blivit våldtagna, sa han, om man minns rätt.
Precis, i byte efter byte. Mm. Och att han går ut liksom, han var väl i känslor, men att ha det språkbruket med sig i en sån situation, det säger ju något jättemycket, tycker jag, om kulturen, och om det är ledarna som står och pratar så. Då... Mm.
Men det är ju det, att det är på något sätt, det är ju metaforer som, jag vill inte säga bara hockeyledare använder, utan även alla idrottsledare. Om det är någon som har gjort dåligt, så säger man så här, ja, du spelar som en kärring, spelar man exempelvis. Jag blir ju liksom helt galen, kanske för att jag har två döttrar som är aktiva i idrott nu i alla fall. Men det är ju så förnedrande, och det är liksom helt legitimt att säga i alla fall. Då. Men det var ju inte bra att han gick, nu bad han ju om ursäkt i alla fall. Då
det.
Kanske det blev ännu mer effekt att oj, han fattar felet, läsarna fick också läsa det här.
Var inte du, Thomas, som uppmärksammade det här? Var det Frölunda som spelade den här, vart tog den stygga lilla flickan vägen? Eller var det för låt där i Skandinavien?
Jag är lite känslig för...
Ja, och det är liksom sådana grejer som man liksom... Många kanske inte tänker på.
Nej, men det var när någon blev utvisad, ja, var det inte precis, så? Så vill man håna att man var en stygg flicka ungefär. Ja. Vad jag kände. Vad är det för musik?
Nej, men det är säkert inte illa menat eller ont menat liksom i grunden. Men det blir ju fel, och det är nog viktigt att man påpekar de där grejerna. För det är de här små sakerna hela tiden som liksom håller den här kulturen levande på något sätt också. Att det får fortsätta vara på ett visst sätt.
Och jag tror att det här vi bör göra, vi bör prata om det, alltså alla som lyssnar på det här, kanske tyckte att det här var lite jobbigt att lyssna på eller pretentiöst på ett sätt. Men jag tror att man måste prata om det för att få sig en tänkeställare. Du fick ju den här tankeställaren när jag sa, varför spelar de den här låten för? För det är bara så vanligt att höra den låten exempelvis då. Men om man funderar på innebörden, det här förstärker ju bara på något sätt sexismen som finns där ute i alla fall. Ja, bra tugg. Vi ska gå vidare. Vi har ett specialgjort program för Emily här. Vi ska ha fokus på SDHL, Svenska Damhockeyligan. De har ju gått från att kalla sig, visst var det Riksserien de hette förut va, Emily?
Exakt.
Och nu har de ju då tagit sig an SHLs väg här och kallat sig för SDHL. Och allting runt damhockeyn i Sverige har blivit proffsigare, snyggare, bättre. Och man är ju på väg väldigt bra i sin resa att bli kanske en riktigt bra liga som attraherar både media och fans och sponsorer. Vad tycker du är hetaste snackisen runt SDHL?
Ja, men om vi börjar med det positiva så är det ju ja, men kvaliteten. Att man pratar om att liksom, än en gång är det liksom inte så att det här är den bästa säsongen någonsin. Så har det varit ett nytag. Och också det här att vi har någon uppstickare. Tabellen ser inte alls ut som man hade faktiskt tänkt på för, eller i alla fall inte som jag hade tänkt på förhand med Modo där på en andra plats till exempel. Sen tyvärr är det ju en väldigt haltande tabell. Det går knappt att titta på det, man får riktigt ont i ögonen. Om man ser då till exempel Djurgården som ligger fyra har spelat 19 matcher och Luleå på en tredje plats har spelat 13.
Vad beror det här på?
Ja, men det är ju en OS-säsong bland annat. Man ska ju ha klart för sig att spelschemat för SDHL är alltid lite kaosartat. Jag vet att det är spelare och ledare inte alls är nöjda med hur det är upplagt. Men denna säsong är lite speciell. Det kommer vara en månad där de inte spelar någon match alls. Och nu kläms det liksom in matcher här och var. Så att det beror ju lite på det. Att man spelar inte omgång för omgång i SDHL. Utan det är lite klippa och klistra för att...
Man kör lite borta turnéer har jag förstått också. Att kör man en match. Leksand var i Göteborg i helgen. Och då dammade man av typ HV på vägen hem då. För att man skulle spara resekostnader kan jag anta att det var.
Ja, det är väldigt mycket spel kring helgerna just för att det är många spelare som har så kallade vanliga liv vid sidan om. Till exempel HV71 var ju tvungna att åka på en bortamatch med 11 spelare för att det var många i laget som hade läxor och prov och annat så kunde de inte åka på en vardagskväll med på bortaresan. Så att, det är lite speciellt upplägg i ligan som sagt. Men Modo då som sagt har ju värvat lite amerikanska och verkligen lyft sig. De har varit en liten besvikelse. De senaste åren har man pratat väldigt mycket om att Modo är ett väldigt talangfullt lag och får de bara ihop det så kommer de bli ett topplag. Men det har liksom inte riktigt skett. Och nu frångick de lite det där satsa svenskt och fick in några vassa nordamerikanska och ligger alltså två i tabellen. Jag tror kanske inte att de kommer ligga kvar där säsongen ut, men i ett slutspel är det absolut ett lag som jag tror kommer vara med och tampa som guldet. Och det känns faktiskt väldigt spännande att det händer saker i ligan och att många lag kan vara med där uppe.
Hur många SDHL-matcher har du bevakat den här säsongen, Abris?
Den här säsongen har inte blivit någon. Men jag har varit uppe på Gavle Rinker några gånger. Förra säsongen var jag uppe där och jag vet, OS-året var jag uppe och såg ganska mycket matcher. 2014 där var jag också uppe. Annars är vi inte så där jättemånga, det ska jag inte säga.
Om vi ska rannsaka oss själva, för jag står också på nolla hittills i antal SDHL-matcher. Varför bevakar vi inte SDHL som vi bevakar SHL?
Den största anledningen är väl att någonstans har vi liksom en uppdragsgivare också som beordrar ut oss på de platser vi ska vara. Det är ju inte så att vi riktigt, även om vi har jobbat länge Thomas, så är det inte att vi gör precis som vi vill liksom, och dessutom får in de grejer som vi går på. Utan det handlar ju också om att vi måste få utlagt och göra de här matcherna och vara där. Så det är väl en anledning definitivt till det.
Ja. När du vill få ut artiklar om SDHL och det finns ju, det är ju en uppsjö av intressanta spelare. Bland annat så är det ju en riktig smältdegel, vår högsta serie med spelare från Lettland, och du har massa amerikanskor som har kommit in med häftiga, intressanta namn som måste finnas hur mycket bakgrund som helst på då. Varför skriver vi så lite om SDHL?
Ja, det tråkiga svaret som jag vet att många också är emot, det är ju det här att vi pratar om att ja, men hur många är det som går och kollar på SDHL? Att liksom, det hänger ju ihop med hur vi rapporterar, och vi kan visst liksom gå i bräschen, men är det ingen som läser det vi skriver så kommer det ju spegla på vad våra chefer, ja, hur mycket de vill att vi ska bevaka den ligan. och så vidare. Så att lite är det väl fortfarande liksom efterfrågan. Och då med tanke på att men publiksiffrorna är låga, intresset har liksom inte riktigt... Jag tycker ju verkligen att det här är en liga som är på uppgång. Och det tror jag många håller med om. Så att jag tror bara det kommer bli bättre och bättre. Det är många redaktioner, framförallt på lokal nivå, som har varit himla duktiga den här säsongen på att bevaka.
Det märker man verkligen. Mittmedia går ju i bräschen där.
Verkligen.
Och de har ju många lag.
Luleå-tidningarna måste man lyfta fram också.
Hela Luleås organisation där. De bevakar ju nästan. Dammatcherna har ju samma intro och allting som herrmatcherna. Så det gör de ju bra. Jag lovar i alla fall inför alla poddläsare som lyssnar nu att när det är slutspel så ska jag gå minst på 2 SDHL-matcher. Så att ni får ju hålla koll på mig här, Emily och Abri, som jag verkligen gör det i alla fall. Och jag håller med dig, de highlights jag ser alltså, så det är ganska rolig hockey. Alltså. Och man tror ju att de får inte tacklas, men det smäller ganska bra där ute. Jag såg till med Göteborg-Leksandsmatchen så var de nästan lite gurgel också. Va? Mm. Såg du de bilderna?
Mm. Så. Ja, men det är väl också liksom en bild som man har lite fel för sig, det här just att ja, men de får inte tacklas och sådär. Men det är många närkamper och liksom tuffa tag och ja, men böljande roligt spel. Många artister i den här ligan som är alltså som en sån som Michelle Karvinen, herregud. Men det är ju liksom, ja, hon kan ju åka slalom liksom genom vad som helst, känns det som. Fantastiskt att se. Och jag tror ju att bara folk tittar på matcher så kommer de liksom tycka att det är roligt också. Så att det är många som inte har sett matcher som har väldigt liksom mycket åsikter, tycker jag.
Vilka tror du vinner guld den här säsongen då?
Ja, men jag tror ju att det är Linköpings tur igen.
Jaha, de tar en dubbel, både damfotboll och damhockeyn där. Ja.
Exakt, men det känns som det jämnaste laget. De har bra spelare, både liksom målvakt och försvar och anfall sitter. Och en tränare som jag hyllade i alla fall inför säsongen och som är fantastisk, det är Madde Östling där. De känns väldigt, väldigt stabila i år. Har också en fantastisk, gjort en fantastisk värvning då i Laura Stall då, som leder poängligan. Hon har faktiskt, jag får kolla här.
21 mål på 17 matcher, säger jag.
21 mål på 17 matcher.
Men var kommer hon ifrån? Är hon kanadensiska eller amerikanska? Eller vad är det här för tjej?
Hon är från Schweiz.
Från Schweiz, tror jag också.
Mm. Mm. Det är en superstjärna, verkligen. Hade hög... stora förväntningar på sig inför säsongen och har verkligen inte gjort någon besviken. Verkligen en sån som Linköping behövde. De har ju tappat Jennifer Wakefield då. Just som satsar OS. Och de fick in en perfekt ersättare, får man verkligen säga.
Det är ju spännande här. För om vi kollar på, jag vet att du har nördat ner i det här ämnet, Abris, på vägen ner hit till Stockholm idag, så är det ju extremt många utländska namn som man ser i toppen av både poängligan och skytteligan. Är det här bra för svensk damhockey eller inte bra för svensk damhockey?
Alltså det man måste skilja på också mellan dam- och herrhockey när vi tittar på det, så är det att det finns ju inte så många spelare att få tag i. Så att jag menar, det finns nästan inga alternativ. Det är inte direkt att de här knuffar undan en massa svenska spelare som skulle få spela annars. Jag vet som Brynäs, 5 backar tror jag de hade när säsongen startade. De är fortfarande 5 när de har fått in en och Vilma Karlsson har slutat där. Alltså det är jättesvårt att hitta spelare. Och det är ju liksom en helt annan utmaning än vad herrhockeyn har. För jag menar, försvinner det backen, du kan plocka upp från allsvenskan till SHL.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vad kan göra? Försvinner det spelare som inte har SDHL? Det finns nästan ingenstans att plocka av om du inte går utomlands.
Nej, jag tycker att den här diskussionen, den är lite konstig och den kommer också lite för tidigt, för det är ju som sagt en liga på uppgång och svenska spelare på uppgång, men så länge, jag tycker liksom inte att de utländska spelarna petar någon särskild, och då tycker jag inte heller att det är en diskussion som är sådär rimlig. Jag vet Leffe Borken, han är ute och driver den här frågan jätteåt, har gjort länge liksom. Nu tror jag att det är 70 utländska spelare i ligan.
Ja, 159 svenska och 70 utländska. Det man kan säga är väl att det kan vara färre svenska spelare som får spela i viktiga situationer. Att de här utländska spelarna är så bra så att de spelar väldigt mycket i utsatta positioner, eller situationer, viktiga situationer. Och det är väl det Leffeborg kan jag tänka mig lite bekymrad med sitt OS-lag där. Samtidigt, vad är alternativet? Ska man ta hit dåliga utländska spelare då, som spelar andra fiolen och sen får svenskarna spela i första femmorna då? Men jag vet inte om det liksom utvecklar SDHL på något sätt. Jag har svårt att se det.
Men hur kan det vara möjligt att Schweiz tar fram Laura Stalder där och hon blir jätteduktig och krossar poängrekordet i alla fall hittills just nu då? Varför får inte vi fram? Vi som har en fantastisk satsning på damhockeyn och många föreningar. Man måste ju alltså ha damhockeylag då för att få kommunala bidrag. Varför får inte vi fram fler tjejer då som håller ändå bara i vår högsta serie?
Det vi har ju spelare som Erika Gram och de där som håller den här höga nivån. Och sen, det är klart, en sån som Laura Stalder, det är inte Schweiz, får inte fram henne varje år heller. Liksom, så att, men det handlar ju ändå lite om liksom, hur mycket de här klubbarna i Sverige är beredda att ställa sig bakom sina damspelare i ung ålder. En sån som Vilma Karlsson som har jättepotential, tvingas lägga av för att få ihop det med skolan.
Flera det är jättetråkigt.
Ja, och flera spelare som, eller flera, det finns ju exempel på spelare som lägger av på grund av utmattning och så vidare. Den problematiken är, tycker jag, man måste lyfta upp ännu mer i den här ligan, att de här spelarna har ju inte förutsättningar för att liksom satsa på sin sport fullt ut. Och det är ju där till exempel USA och Kanada, det går liksom inte ens att prata, liksom sätta Sverige bredvid de länderna just nu på grund av de här
förutsättningarna. Min okunnighet, jag var ju tvungen att googla på Laura Stalder här, och jag ser att hon har gått på samma college som Kim Martin gick en i tiden, Duluth där, som har fantastisk utbildning. Så det måste ju vara ett oerhört stort mål för svenska tjejer att gå collegevägen, få en bra utbildning och du blir grym på ishockey. Det borde vara en perfekt morot för en sån som Vilma Karlsson. Men man kanske inte, jag vet inte vad som är anledningen till att man inte, om jag är duktig på hockey och vår tjej, så skulle jag försöka satsa och gå collegevägen.
Men hur lever du på hockeyn då?
Ja, efter college så går det bra, då har man ju stipendium och då är det lugnt. Men sen efteråt, ja, då är det ju tufft. Men då kanske du har kommit till en sån nivå så att du tar en plats och här får du fylla i, Emily. Vad tjänar en topp 10-spelare i SDHL ungefär? Har du någon hum om det eller?
Inte mycket kan jag säga. Det är ju de som har SOK-stöd. De klarar sig ju hyfsat bra. Men jag vet ju många av de här toppspelarna som man pratar med i Sverige, det anledningen till att vissa av dem inte behöver jobba liksom vid sidan om är ju att de har något slags ekonomiskt stöd från familj eller liknande. Så att det är liksom, det är inga stora pengar att prata om alls.
Erika Gram hade väl buffrat lite pengar och lyckas väl nu liksom klara och inte jobba den här säsongen och leva på det. Men jag tror inte hon klarar sig på de pengar hon får in från SOK och Modo, utan hon har även sparade pengar som hon petade in i det där. Så det säger väl en del. Och då är hon liksom en topp 5 av svenska spelare garanterat i alla fall.
Men borde inte Laura Ståhl, det våra proffs man sett i alla fall, vara heltidsbetald av Linköping? Eller det funkar inte så, eller?
Jo, hon har ju en ersättning, men var en liksom ett heltidsproffs. Det, vi pratar inte om här liksom att hon har...
SHL säger man att snittlönen är cirka 80 000 i månaden. Då. Är det bara några tusenlappar i SDHL? Eller vad är det? Ja, det är ju tufft. Det är ju jättetufft. Då får man ju då välja bort många år av sitt liv där man kanske tappar intäkter också.
Exakt. Och en sån som Vilma Karlsson, om hon skulle se college hockey som en framtid, så är det en väldigt begränsad framtid också det här. Det är ju en jätteerfarenhet att ha gått college, men också när man kommer tillbaka liksom,
vad händer då?
Men det är ju det handlar ju om att få in mer pengar i damishockeyn.
Och hur gör vi det då?
Ja, det är ju precis ett moment 21 som är lite grann, nu känner jag lite grann, för det handlar ju mycket om publiksiffror och det handlar mycket om sponsorer och den biten där. Och där som det är idag, så ska man väl ärligt säga att SHL-klubbarna ska jag säga, de går ju definitivt inte någon vinst på damlagen där, utan det handlar ju snarare om att de petar in pengar och ändå så är det så knapert som de lever under, så att det behövs ju definitivt få in mer pengar där. Det man kan känna spontant är att det gör lite ont i magen. Liksom Brynäs anställer Roger Melin och sparkar efter 4-8 matcher, och det kanske kostar dem 4-5 miljoner liksom att den affären bara där. Och de pengarna hade damhockeyn levt förbannat bra på i den klubben under rätt många år, kan jag lova. Så att det känns som att Ja, det gör lite ont faktiskt. Och det handlar inte bara om dam utan även juniorsidor och allting där som också inte har sådär jättemycket pengar.
Jag hörde också några siffror om den här svinnhärvan i Leksand då, så att säga. Bara under en säsong var som har försvunnit med klubbor och så vidare, hade kunnat gjort kanske Leksands damhockeylag till det bästa laget i Sverige. Så att det behövs ju väldigt lite pengar för att lyfta damhockeylag. Om jag var en rik snubbe så vore det coolt att bara gå in. Det kanske är det som de gjorde i Luleå där. Gå in och satsa på damhockeylag.
För jag tror varför gör ingen det egentligen? För var inte det helt suveränt? Liksom någon kunde göra det. Och bara liksom...
Djurgården gjorde ju en satsning där med Daniela och Nisse. Och de lyckas ju faktiskt ta hela vägen till guld i alla fall. Varför tror du Emil? Varför får de inte så stort stöd bland sponsorer damhockeyligan?
Ja, men det är ju lite det vi var inne på innan.
Moment 22.
Ja.
Vi skriver inte, det syns inte, folk kommer inte på matcherna.
Exakt, och att det finns, hockey har länge varit liksom en sport för män och många män som är och tittar, och det har liksom, det är ju en seg process på så sätt liksom. Det är ju, ja. Men jag tycker man läser hela tiden om nya sponsorer, och det är väldigt mycket liksom. Nu satsar vi på publikrekord här och här. Så det känns som att klubbarna har vaknat. Men sen skulle man ju vilja se någon som sagt som går. Det har ju Luleå gjort till viss del. Men någon, att man ännu mer går i bräschen och liksom ser till och verkligen står för det man säger också. Att, ja, men det är inte så, det är ju inte så roligt att se när damerna inte prioriterar så bra. Jag tycker att det känns tråkigt.
Varför gör man inte så kallade hockeylördare? Så man börjar om, exempelvis om jag ska gå och se på en Djurgårdens match på Hovet 15-15 eller 18-30, att man får liksom ett dubbelpaket. Först en dammatch och sen så kommer herrmatch lite senare. Hade inte det varit en liten cool grej att kunna bjuda en del damlag? Jag tror inte alla lag kanske kan göra det, inte SD och Göteborg. De har ju kanske inget naturligt förknippat med något herrlag där. Om inte Göteborg och Frölunda har någon förhållande, det vet jag inte. Men vad skulle den idén funka, att man körde liksom en kombo?
Det har ju funnits exempel på det nu senare tid när man har kört sådana där dubblar. Och då visar det ju verkligen att det blir, ja, men de bästa publiksiffrorna kanske för säsongen, eller i alla fall i toppen. Så det är ett bra koncept. Men sen samtidigt, om vi pratar till exempel att SHL har lite publikkris, det är ju inte så att det är lättare att locka folk till att gå och kolla hockey liksom några extra timmar kanske. Alltså att det är det, det blir en väldigt åtagande att kanske varje lördag lägga liksom två matcher på raken eller på det viset. Så att jag tror fortfarande att det kan höja, men det är ett svårt koncept att få igenom liksom, och göra det till, alltså systematiskt få igenom, tror jag kan bli lurigt.
Och Emil, tror alltså att Linköping vinner guld då. Abris, jag vet om att du inte är SDHL-expert, men du måste ändå få sköta ut ett guldlag, eller hur?
Ja, jag tror på Luleå.
Luleå, varför då?
Jag tycker de har bästa spel. Jag tycker de har bästa laget. Jag trodde liksom att de var på väg att blåsa förbi, alltså bli lite en klass för sig här för ett par år sedan, och jag tycker att de fortfarande har väldigt många skickliga spelare, så att jag tycker att de har bästa laget. Därför tror jag att de vinner.
Mm. Är det fortfarande en bojkott där från den här duktiga spelaren i Luleå, eller vad är det för statusen där bland Tre Kronor och
Emma Eliasson, precis, tänker på. Hon har slutat spela till och med nu, så att hon la ner nu. Jag tror att det är starkt bidragande orsak till det var att hon inte hade någon möjlighet att spela OS där, och det är också en liten tragedi som vi kan komma in på senare någon gång kanske, men det här med att vi inte får med de bästa till damkronorna, för det tror jag också hade lyft möjligheterna att hävda oss bra borta i Sydkorea.
Och hur är det med vår vän Emma Nordin? Vad hände jag tänkte på? Hur för status där med damkronorna? Får hon vara med? Är hon tillräckligt bra? Eller hur ser det ut där?
Hon har varit med. Det var någon samling hon inte var med på grund av skada. Men hon har absolut varit med och är en av de bärande spelarna där. Sen med Emma Eliasson får man ju faktiskt nämna att hon har ju sadlat om nu och satsat på en liten fotbollskarriär.
Mm-hmm. Hon är nog riktig kämpe där också.
Ja, hon jobbar i gruvan, vet jag, där på somrarna när hon inte spelar hockey förut i alla fall. Så att jag vet inte om hon gör det nu också när hon spelar fotboll där. Ja. Det är ganska tufft jobb.
På sikt då, vilken klubb tror du kan bli den här, få den här Skellefteå-dynastin i SDHL? Vilket lag tror du kan liksom både få fram egna talanger, få lite ekonomi i det hela och bli en stormakt? Vilken ser du blir ja, jag vet inte vilken som har varit en stormakt, kanske ser så. Linköping har varit med hela tiden där. Och så innan dess så var det ju smålag här i Stockholm som bytte lite namn. Vi hade väl Segeltorp som vann under väldigt många år. Och de blev ju Djurgården lite senare. Men vilket lag tror du på sikt kan dominera svensk damhockey?
På sikt, ja, som sagt.
Då menar jag in att man måste ändå liksom kunna fostra egna spelare, få talanger uppifrån eller nerifrån, och så måste du ändå ha lite intresse runt det, eller måste ha folk, och det måste vara sponsorer som vill synas, och du måste ha en gedigen bra verksamhet, det är väl så man får kalla det för.
Jag håller ju fast där vid Luleå, som du Hans sa att du trodde för ett tag som att de skulle, eller var det du?
Mm. Nej, det var jag som
det var du.
Ja. Trodde de skulle ha en dynasti.
Ja, men precis, för att de befinner sig också i ett område där liksom damidrott prioriteras väldigt högt, och klubben har verkligen gått in. När man lyssnar på hur de pratar om sin damhockey, så skiljer det sig ganska mycket från de andra, tycker jag. De pratar inte om det som en belastning eller en utgift, de har liksom inte gjort det på sen de nystartade där. Så att jag tycker att de har alla förutsättningar att verkligen lyfta från de andra under lång tid framöver faktiskt.
Spännande, bra tugg. Hoppas ni gillat vår sektion här om SDHL. Vi ska komma tillbaka till den ligan mer under säsongen, och OS, oj, jag ser framför mig bataljen mellan vår kronikör Mats Wennerholm och Leif Bork. Misslyckas Bork i OS, så tror jag att hon kommer få läsa en del intressanta texter på vår sajt. SHL, vi har pratat lite landslag, vi ska avrunda med lite SHL. Det var en galen hockeyhelg här, Abris. Det var tokiga händelser och roliga händelser och lite känslor för första gången den här säsongen.
Ja, vad var det som hände, Thomas?
Ja, jag såg först Örebro och Mora, och då var jag så uppretad här för att det var en back-to-back-match. Och jag tyckte spelarna...
Var du uppretad att det var back-to-back-match?
Ja, men de var ju så trötta och orkade inte åka skridskor.
Ja, men det är perfekt. Då kan det visa känslor.
Ja, men det var ju inga känslor heller. Utan det var inga utvisningar. Du vet, Örebro drar ju inte på sina utvisningar.
Nej,
då har de ju, de får ju nästan lagböter om de blir utvisade där. Och sen så kom ju den här enorma matchen Skellefteå-Djurgården, där det blev bench clearing i den andra periodpausen. Och sen hade vi ju Färjestad med Melart där som gick bananas då. Varför är det? Det här scenariot ser vi ju alltid. Man brukar kalla för att november är liksom, nu var inte det riktigt november i älgen här, men det är ändå november som det brukar brinna till. Det är då propparna går på spelarna. Varför är det så?
Jag tror att man börjar bli lite sliten. Det är ju ganska tufft spelschema fram till karriär eller första landslagsuppehållet där. Det är väldigt tätt mellan matcherna, och möts man dessutom två gånger på två dagar där, eller inom kort tid i alla fall, så triggar ju det igång någonting ytterligare där. Så att jag tror att de två sakerna är ihop där. Dels kombination av att spela som är beslitna och lite trötta och lite lättretliga. Du vet hur du kan vara när du är lite trött på turneringarna där.
Ja,
på turneringarna
men det är ju inte så att vi brukar börja slåss alla
fall. Nej, men inte så långt ifrån heller.
Nej. Så att, men munhuggas brukar vara. vad säger du, Emil, om det här? Det var ju bilder här, Skellefteå-Djurgården där unga män står 40 stycken ute på en is och småkramas lite. Tycker du att det är tufft eller tycker du det är töntigt?
Jag vet ju att min åsikt rör upp känslor, för jag tycker att det är så himla töntigt. Alltså, jag vet att de här så kallade känslorna är ju liksom ishockeyns DNA på något sätt. Men jag tycker att det är förbannat töntigt. Och jag återkommer hela tiden till den här Kristoffer Persson-sekvensen när det fanns en mikrofon på domaren. Alltså, det tycker jag bara...
Vad var det han sa? Ska jag vara...
Alltså, då säger ju domaren så här, men för helvete Persson. Och så säger han, men han sprutar ju snö på vår målvakt. Jag måste ju få slå tillbaka. Och det låter som att man är tillbaka på skolgården liksom. Det är små pojkar som är... Ja, som håller på och gruffar där ute. Så att jag tror inte heller att publiken vill se de här slagsmålen.
Men de jublar ju då. Om man kollar på NHL-klippen där, så att säga, när är det folk står upp och skjuter? Ja, det är ju när de slåss. Nu vill jag inte liksom att vi ska hamna där. Men jag kan ändå gilla den här bilden när jag ser att de är förbannade och de blir tokiga på varandra. Vi hade ju Bibic och Rydahl där. Men jag gillar ju inte, överfall ska vi inte ha. Men lite känslor tycker jag är helt okej. Sen är ju frågan, vad är känslor? Och där kommer alla människor se vad känslor är på olika sätt. Vad är känslor för dig då, Emelie? Vad tycker du är häftigt när du får se på en is?
Ja, men jag vill ju se liksom bra ishockey, härliga liksom tacklingar och liksom känslor på ett annat sätt än liksom de rent liksom slagsmålskänslorna. De har inte jag så mycket för. Men samtidigt, jag vill ju inte gå mot en hockey där vi inte har liksom de här kamparna.
Du vill inte säga innebandy, utan du vill säga ishockey.
Exakt, så att missförstå mig rätt eller vad man ska säga, men jag vet inte, jag kan tycka att det känns liksom, ni säger att publiken jublar, men samtidigt kan man inte ibland känna när det har hållit på ett tag och domarna ska reda ut liksom vem som ska åka ut, att man tycker bara att tiden liksom slösas lite.
Jag har såna här känslor när jag ser det där, för att Först och början blir jag så här, wow, åh vad häftigt, och så går jag igång och blir alldeles stirrig. När man ser tillbaka kanske 20 minuter senare, då blir man lite så här, åh de här små, nej det såg ju lite töntigt ut och så vidare. Så det är kanske första inlevelsen säger jag, men sen när man får lite distans till det så kanske man blir lite mer cool i hela. Vad tycker du, Abis, då?
Ja, jag är jättesplittrad i det här, för jag har liksom båda era sidor i det här på något sätt. På ett sätt kan jag tycka att alltså, hockey ska vara känslor, och jag kan tycka att ibland kan tillföra något när det är lite osämja mellan två spelare. Det kan jag definitivt tycka. Samtidigt som jag tycker att någonstans måste man ju, man hamnar lätt i ett grått stadie också, där liksom det här bråket och det här tjafset, eller det här slagsmål, att det ska liksom vara en så viktig ingrediens för att en hockeymatch ska vara bra, att man liksom nästan bygger upp något falskt där med tack vare det här bråket och det här, att produkten är så dålig så det krävs liksom att man tillsätter liksom lite handskar i ansikt och lite boxar på varann och sånt här, och det tycker jag liksom, jag vägs mellan de här två sakerna lite grann mycket, men jag skulle säga tacklingar och mål, det är liksom det någonstans som väcker känslan i en hockeyarena för mig. Och jag liksom, Emily säger det, att gärna lite tacklingar, schyssta tacklingar och sådär, och sen hellre ta bort lite grann av det här. Vi har ju dessutom en kultur där vi inte är speciellt bra på att slåss heller. Vi, liksom, vi uppmuntras inte till att slåss, vi är inte speciellt bra på det på isen. Det ser oftast ganska fånigt ut när vi slåss.
Ja, man handskarna på det.
Ja, precis. Ja. Jag tycker det ser så löjligt ut. Så då kanske det är bättre att försöka nästan lägga ner det där, och kanske man kan satsa.
Men varför är det på något sätt, nu är det ju inte okej att slåss i svensk hockey. Man blir utvisad, man kanske får en avstängning, och Melart fick ju 50 minuter där på några sekunder där i senaste matchen. Men varför är handboll, basket som också är någon typ av kontaktsport, bandy också lite kontakt, och fotboll, varför har hockeyn tagit sån här väg att liksom, åh, nu tacklade han fult, nu ska han få igen, så att säga. Varför är det okej?
Det är ju fött en kultur borta i Nordamerika, i Kanada, och så där det kommer ifrån. Hade inte det funnits så är jag helt övertygad om att det inte hade haft den typen av slagsmål här i Sverige heller. Liksom. Utan det är någonstans har det formats där borta och flyttats över hit. Så det tror jag är den största anledningen. Där har man ju en väldigt stark kultur i att det ska liksom göras upp, och att det ska vara öga för öga, tand för tand lite grann. Om man gör någonting fult, där räcker inte regelboken till, utan där ska man ju gå in och skipa sin egen rättvisa också. Så att det tror jag är huvudanledningen till att det har blivit så.
Tar ju SHL uppehåll efter den här veckan, det är ju landslagsuppehåll. Om du blötar tillbaka lite, Emily, och fundera på vad tycker du har varit den roligaste grejen med SHL den här hösten?
Ja, men jag skulle säga att det är liksom juniorerna som verkligen har, alltså Elias Pettersson, Rasmus Dahlin, alltså vilka fantastiska lirare. Det tar jag verkligen med mig framåt, för att det är ju kul också för, alltså det blir ju en dubbelglädje när man vet att de har så många år framför sig och en sån ljus framtid, och de är riktiga lirare som man hoppas på.
Ja, Rasmus Dahlin har vi ju kärleksbombat ganska mycket, men det är ju smått otroligt. Var kommer den här karen sluta någonstans, tror du?
Nej, men det kommer ju vara en toppback i NHL. Det är ju liksom helt övertygad om. En av dem, när det allt summeras, så tror jag att han kommer att vara topp 5 kanske svenska backa genom tiderna. Någonstans där, det skulle jag tro.
Ynnest att vi får vara med och bevaka honom här. Och man kanske inte, man blir lite fartblind, för man tycker man ser honom där på isen, och sen så, ja, till slut kanske han är som nästan någon Niklas Lidström-figur om några år i alla fall.
Ja, nej, men det är väl mycket som det är. Så det är sällan man ser en spelare komma upp med de egenskaperna som han har. Det är nästan aldrig. Va? Så att det är ju, sen vet ju om någon att det kan hända väldigt mycket på vägen. Så man är ju lite kluven i det där, att sitta här och tala om hur fantastiskt han kommer att vara om 10 år. Men om allt går som man liksom, med all hockey man har sett genom åren, så bör det här vara en av våra absolut bästa backar.
Vi får se hur det går. Sista ämnet bara, vi ska prata lite snabbt. Brynäs bara. De har ju fortfarande inte hittat en tränare, om de inte gjort det under när vi har suttit och poddat här. Men vad har de på med? Varför tar de inte in en tränare?
Kastar du Brynäs på mig också här, helt oförberett? Mm. Men jag tror att det utbudet är alldeles för dåligt. Jag tror att man måste...
Men de måste ju in med någon. De håller ju på att sänka hela säsongen.
Ja, de måste väl hitta något som är bättre än det de har, tror jag. Jag tror att de tänker det de hade och det de har. Det är nog så de tänker. Annars kan de nog göra mer skada än nytta. Det jag skulle kunna se med Brynäs på någonstans, som jag liksom tänkt lite grann på, att man kanske ska försöka få in en jäkligt vass assisterande tränare där istället, och låta Sjödin ha kvar huvudansvaret på något sätt, och att man hellre kanske siktar på att få in en väldigt vass assisterande tränare där på något sätt.
Vad har du för syn på Brynäs? Lite brett.
Nej, men jag tycker att den här Roger Melin-värvningen, den känns ju bara märkligare och märkligare liksom. Och de har ju verkligen satt sig i en väldigt, väldigt dålig situation och liksom onödig situation, känns det som. Är det inte liksom så känslan är liksom, att det känns bara så himla onödigt?
Ja, nej, det känns jätteonödigt och jätteoproffsigt skött och allting där. För som jag säger, det är inte lätt att hitta tränare i februari kanske, men det är ju 100 gånger lättare i alla fall än att börja leta nu liksom och försöka hitta någon ersättare. Jag kan bara hålla med, det känns otroligt onödigt och det känns som ett bollande med extremt mycket pengar som inte hade behövt skett. Sen inser jag också att det allt inte är lätt att göra, men just det här fallet så känns det som att det varit helt fel.
Och det är ju lite intressant, vi har ju tre lag i våra två högsta serier som har bytt tränare. Vi har ju pratat om Brynäs och sen har vi Leksands Hotelje. Både Leksands Hotelje har ju fått ett uppsving när de bara akut skickar in en ny tränare. Men Brynäs väljer att stå kvar där och det bara tuggar i gamla banor. Så jag är ju så oförstående till att...
Det som är fascinerande med Brynäs, om vi nu ska nämna något ord till, det är ju bortaspelet kontra hemmaspelet. Bortaspelar de ändå helt okej, det är ganska bra.
Spelar ganska tajt där.
Ja, spelar tajt och ser ut lite ungefär som förra året där. Och hemma är det ju fullständig pannkaka liksom med det mesta de gör. Så att, jag vet inte, det är 3 500 eller någonting de har snittat där. De pratar om att det är hög anspänning på spelarna, så jag vet inte om de har valt fel bransch då. För nog tycker jag att man borde kunna gå ut och spela hyfsat avslappnat när det inte är knappt någon folk på läktaren heller. Mm.
Man kanske också känner att ekonomin går sämre. Jag vet inte om man tänker på det som hockeyspelare, att det är lite folk, att det blir jobbigt. Men då har ju klubbledningen valt att lägga den pressen på fel, för det är inte de på isen ska bli som publiksiffror.
Så kan det vara, och det är klart att det är väl halvpanik från klubbledningen när inte folket kommer och spelet är för jäkligt. Så att det är klart, jag tror att spelarna någonstans känner av det också, att det finns ett tryck uppifrån att spela bra för att försöka få dit mer folk. Så det kan säkert bidra.
Ja, spännande. Kul att ni var med idag, Emily och Abris. Vi kommer återkomma till SHL efter nyår. Vill du komma tillbaka då, Emily?
Absolut, hemskt gärna.
Kul att ni lyssnar på oss idag och ha en riktigt trevlig kväll eller morgon eller förmiddag när ni har varit med oss. Tack så mycket.